tvillingpojkarna var han emellertid fast besluten att ge en minnesvärd läxa. Först och främst skulle han förstås sätta sig på deras bröst så att de ordentligt kände sig ridna av maran. Då deras sängar stod bredvid varann skulle han i skepnad av ett iskallt grönt lik stå mitt emellan dem tills de blev helt lamslagna av skräck. Och slutligen skulle han kasta av sig svepningen och i blotta benranglet och med rullande vitögon hoppa omkring i rummet och agera stumme Daniel eller självmördarens skelett. Denna roll hade vid mer än ett tillfälle gjort den allra största effekt och tycktes honom fullt jämförbar med hans berömda framställning av Galne Martin eller Maskerade mysteriet. Klockan 22:30 hörde han familjen gå till sängs. En bra stund stördes han av vilda skrik och skratt från tvillingarna som på skolpojkars lättsinnigt uppspelta vis tydligen roade sig tappert innan de gick till kojs. Men klockan 23:30 var allt tyst och stilla, och då tolvslaget ljöd begav han sig åstad. Spöket klev sakta fram ur panelen. Till slut kom han till hörnet av korridoren som ledde till den olycksalige Washingtons rum. Då klockan slog kvartslaget kände han att nu var hans stund kommen. Han smålog belåtet för sig själv och tog ett steg om hörnet. Men knappt hade han gjort detta förrän han tumlade tillbaka med ett jämligt rop av förskräckelse och dolde sitt bleka ansikte i de långa, knotiga händerna. Rakt framför honom stod ett förfärligt spöke, orörligt som en huggen staty och fruktansvärt som en vanvettig dröm. Huvudet var kalt och blankt, ansiktet runt och fetlagt och blekt, och ett gräsligt skratt tycktes ha förvridit hans drag till en evig grimas. Ur ögonen kom röda ljusstrålar, munnen var ett väldigt glödande gap och en hemsk klädnad lik hans egen höllde den jättelika skepnaden i snövitt. På hans bröst var ett plakat fästat med en besynnerlig skrift i ålderdomliga ovanliga bokstäver. Förmodligen ett dokument om vilda ogärningar, en redogörelse för rysliga brott. Och i sin högra hand höll vidundret en bila av blixtrande stål. Då spöket aldrig i sitt liv hade sett något spöke blev han naturligtvis förfärligt rädd. Och sen han hade kastat ännu en snabb blick på den ohyggliga uppenbarelsen flydde han tillbaka till sitt rum, snavade gång på gång i sin långa liksvepning då han rusade längs korridoren och tappade till slut sin dolk i ministerns höga jaktstövlar där bekänten fann den följande morgon. Då han kom in i sitt rum kastade han sig på den smala tältsängen och gömde ansiktet under täcket. Men efter en stund fick den tappra gamla Canterville-andan övertaget inom honom och han beslöt sig för att gå söka upp det hemska spöket och prata med honom så snart det dagades. Då det första gryningsljuset skimrade över kullarna steg han upp och gick till det ställe där han först hade fått syn på den gräsliga vålnaden, ty han insåg att i alla fall var bättre med två spöken än med ett och att han med hjälp av den nya bundsförvanten framgångsrikt skulle kunna dra i fält mot tvillingarna.